allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om börs och bolag och marknad och allt som vi tycker är spännande. Det är fredagen den 12 januari, klockan är 10. Börsen är upp nästan 1%, men sen årsskiftet är den ner 2%. Nästan. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag ingen mindre än Rickard Bråse denna fredag förmiddag. God morgon eller god förmiddag, Rickard.
God morgon och tack för att du släpper in mig i poddvärmen.
Ja, det är inte varje vecka, men ibland händer det.
Så är det. Och vi har en sak till som händer denna fredag. Och det är ju att vi har nytt all time low.
Jaha.
Ja, i en aktie. Från Göteborgsrelaterad. Lite kinesiskt också kan man säga. Volvo Cars.
Det måste vi utveckla lite. Världens sämsta aktie tyckte jag vi skrev i veckan om detta stackars bolag. Det måste vi prata om. Allmän börs måste vi prata om. Vi har ju börjat lite sådär i år men hade ett riktigt starkt fjolår, framförallt slutet. Och sen så börjar vi närma oss en rapportperiod.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Men börja då med Volvo Cars här. Den är under 30 spänn nu. Jag vet att det var krångligt när den skulle in på börsen. De fick väl, vill jag minnas, sänka noteringen, alltså priset på noteringen. Men det hjälpte ju föga, för den har liksom bara fortsatt rakt ner nu. Och är nästan halverad sen noteringen, tror jag faktiskt. Vad är det? Vad är bekymret och vad ska de göra för att det ska gå åt andra hållet, det vill säga uppåt istället?
Ja, men går man tillbaka från första början så vilade väl ganska mycket av värdet på Polestar, alltså vid den tidpunkten då var vi fortfarande i någon form av bubbelfas där det räckte väl egentligen att åka och köpa ett bilbatteri på någon mack och sen damma av någon gammal lådbil så kunde man väl i princip notera det via en spack och få några miljarder för det och Polestar tillhörde de här som var en abnorm värdering. Så egentligen liksom, man har ju skapat dåliga förutsättningar på det sättet för aktien att prestera. Samtidigt så är ju inte bilindustrin har historiskt inte varit någonting där du har höga multiplar eller så. Och det gäller ju även förr i alla fall underleverantörer som ofta hade väldigt svårt att tjäna pengar. Det är väl egentligen bara Atlas Copco som klarar av Autoliv som klarar av att tjäna pengar på att sälja saker till bilindustrin, känns det som ibland. Om man ska överdriva lite naturligtvis. Det är en svår industri, krävande kunder och så vidare. Men nu hade vi då negativa nyheter ifrån Polestar igår. Missa leveransmålen, det är ju inte bra det när du har fått de här astronomiska värderingar och sen så ska du försöka leva upp till det och så gör du inte det, va? Då blir det lite trögt för dem. Sen så tror jag också att det spelar in. Du har ju den här ägarbilden som är lite... Det kanske inte var ett problem för 5 år sedan, men det är nog mer ett problem idag att sitta och vara ägt av Kina som ett stort industribolag i Europa eller Sverige.
Ja, och det är det ju. Vi får se om det blir ännu mer bekymmersamt vid valet i Taiwan här till helgen, om det blir liksom ännu mer konfrontation mellan väst och öst. Men... tar vi det kinesiska ägaren Geely då i Volvo Cars här, så har de ju faktiskt, och det har nog bidragit till den här pressen också, att de sålde faktiskt en del aktier här i slutet av förra året. Men de har ju mängder av fler aktier att sälja om det skulle liksom vara så. Så det finns väl liksom någon slags liten farhåga att det kommer ut ännu fler aktier på marknaden också, kanske. Och det kan ju pressa. Det är säkert ett en bra händelse i det långa perspektivet. Men i det korta perspektivet brukar det vara negativt. Men du, och det kanske vi ska säga här innan, alltså anledningen till att vi pratar så mycket om Polestar är att Volvo Cars är delägare i Polestar och det var ju liksom den höga värderingen på Polestar som gjorde att Volvo ändå kunde komma ut på ett hyfsat börsvärde på ett par hundra miljarder var det väl på noteringen, men nu är det halverat sedan dess. Vad tror du då? Alltså jag satt vid den här börsmorgon som både du och jag är med ibland och skulle liksom fundera inför 2024 här. Och det är, jag tycker det är lite spännande läge vad det gäller elbilarna här. Men det är inte orimligt att vi får en brist på batterier. Och då hamnar man ju i den här väldigt speciella situationen som potentiell bilköparkund. Vilket det inte är så många nu med de här räntorna och lågkonjunkturen och sådär. Men att man liksom, ska man sitta och vänta på en elbil? Och man vill ju inte köpa en bränslebil heller. Att det kan liksom bli lite svacka av den anledningen. Jag vet inte, men det kanske inte är det som är skälet till att Polestar inte levererar riktigt som de liksom hade hoppats på sista kvartalet här.
Nej, men det är väl svårt att vara positiv rent generellt för alltså, fordonsindustrin för 2024. Jag måste säga att rent allmänt känner jag mig lite lost här nu efter att börsen rusade i slutet på förra året för att räntorna gick ner. Historiskt så när centralbankerna väl börjar att sänka räntor, det har de ju inte gjort än, men det finns ju ganska stora förväntningar på att de kommer att börja göra det nu under första halvåret i år. Det har ju inte varit jättelysande att äga aktier när sänkningarna kommer. Utan då ska du ju sitta lugnt och invänta på att de slutar att sänka det. Då det brukar vara det absolut mest gyllene tillfället att köpa aktier i cykeln. Så vi befinner väl oss i... Alltså, nu har väl den här idén om mjuklandning, inflationen... Alltså att man tänker sig att inflationen är överspelad. Och att priset för det egentligen inte är någonting för att... Man kommer att ha en liksom, hyfsad konjunktur, alltså en svag men inte brutal konjunkturutveckling framöver. Va? Så att vi får väl se när, jag tror fortfarande att det kommer att bli värre ekonomiskt innan det blir bättre. Och att vi bara har sett början, alltså vi började ju se förra rapportfloden svag eller negativ organisk orderingång för våra stora industribolag. Det har vi ju bara sett på. Det är ju liksom ett kvartal.
Mm. Ja, men det som jag har lite problem med vad det gäller börsen då, dels det här rallyt som var 20% på liksom 2 månader. Det kändes som man liksom var... Och det tycker jag var överdrivet. Och det som liksom marknaden efter det rallyt så har då marknaden prisat in både och scenario här. Att de ska liksom både få sänkta räntor och få en hyfsad konjunktur, det vill säga en hyfsad vinstutveckling 2024. Och det känns som att jag är lite mer inne på, och det låter som du också är det på Rickard, antingen eller. Antingen så får man låga räntor, men då får man det av en anledning, det vill säga en rejält svagare ekonomi. Eller så tuffar ekonomin på ganska bra, då tror jag inte någon centralbank har liksom någon anledning till att sänka räntorna. Liksom att, utan då kan man nog leva med lite positiva realräntor för en gångs skull. Alltså jag tror att inte centralbankerna, så länge liksom inte ekonomin försvagas väldigt och närmast kraschar, så tror jag inte de har någon brådska att så att säga sänka räntan. Utan det är väl bra om man liksom återinför någon slags sund ekonomi där man inte måste ta en massa risk för att liksom hitta inflationsbeständiga investeringar. Det har ju liksom varit ett jätteproblem de sista 10 åren, skulle jag säga, att ingen människa i världen har liksom kunnat hitta ett riskfritt sätt att bevara sina pengar intakta sett till inflationen, utan man var tvungen att ta risk eftersom vi hade så mycket negativa realräntor så länge. Så jag tror inte, hade jag varit centralbankschef så, liksom, så länge arbetslösheten är 3,7% i USA, varför ska man då stimulera ekonomin, vilket blir faktum om du börjar sänka räntan? För jag menar, man får ju tänka lite här på, ska vi säga, både på deltat lite grann, förändringen alltså, att om du sänker styrräntan från 5,5% ner till 3, så får du ju det kickar ju igång ekonomin, och då, det tror jag inte man riktigt vill göra annat än att man ser att den håller på att försvagas på riktigt, och det har vi ju faktiskt inte sett i USA. Det är ju en stark arbetsmarknad framförallt, och sen så finns det ju då, det är klart, varslen börjar ju öka där också. Man ser liksom techindustrin gör sig av med folk, men det är ändå fortfarande liksom under 4% arbetslöshet. Jag vet inte, håller du med mig här att liksom marknaden, man kan inte både liksom äta äpplet och ha det kvar lite grann, utan man kan inte liksom tro på stigande vinster och kraftigt fallande räntor. Det är liksom ett förhållande som inte ska finnas där egentligen.
Det håller jag helt med om. Jag tror att där gör man ett misstag om man tror att man kommer få båda och att vi ska bara glida vidare. Jag är inte främmande för tanken liksom att börsen ska upp ännu mer kortsiktigt, men jag, när väl poletten trillar ner, att det är inte bara att kraftigt sänkta räntor, det hänger ihop också med saker som inte är positiva för tillgångslaget aktier. För det är också så, om man tittar nu 2 år tillbaks i tiden, många av de här superaktierna som vi hade, som var alltså inte bara att aktien gick bra, utan att det faktiskt var baserat på att det är ett genuint bra bolag bakom, som till exempel Evolution Gaming eller på Fortnox som de pratar om i Börsmorgon idag. De aktierna har ju stått still de senaste 2 åren, men har ju fortsatt att utvecklas väl, så att värderingarna, alltså multiplarna, ser ju inte så där astronomiska ut som de gjorde då för 2 år sedan, utan det finns ju också företag som under den här perioden de senaste 2 åren har växt in i sina värderingar mer, och då kanske det är mer en fråga om liksom vad det finns för risker och så där för verksamheten framöver, för att alltså det är inte värderingen i sig som är kanske det mest utmanande med eventuella investeringar i dem.
Det där varierar lite. Vi har ju fått lite P-tals multipel expansion i en del. Jag tycker exempelvis som Atlas här och en del verkstad har ju vinst, eller kursuppgången under 2023 var ju betydligt större än vinstuppgången i en del av dem där. Men om du tar de där tillväxtbolagen som du nämnde nu, Fortnox och Evolution, så håller jag med dig där. Evolution är ett sånt där bolag som jag har följt lite från sidlinjen. Vi har ju massvis av folk som skriver mer om det än vad jag gör, men jag tyckte den var liksom dyr länge, men sen så, som sagt, så tycker jag de har kommit med starka rapporter än det, och aktien har inte liksom nu har den väl liksom gått över 1000 spänn igen då, men den har ju inte rallat på något sätt, så det är intressant bolag. Nackdelen där är väl att nu kommer ju här den här skatten, det är väl från i år som man kommer liksom ha en global företagsskatt här, och det pressar ju då de här bolagen, framförallt inom spelsektorn, som har redovisat en skatt på 6-7% och Malta-baserad skatt, och så kommer det liksom bli ett golv för den där, och det är klart att det gör ju en del på värderingen, men vad det gäller bolaget så gör ju de det väldigt, väldigt bra. Det är ju liksom 20% i tillväxt och stark marknadsposition i en tillväxtmarknad och sådär. Det är ju sånt där man vill ha egentligen. När de bara håller på med något annat än spel, så hade det varit riktigt, riktigt spännande.
Sen är det såklart värderingarna har kommit upp kortsiktigt, alltså under den starka börsen i 4:e kvartalet. Det var ju inte drivet av att man skruvar upp vinsterna. Det finns ganska, om vi tar Sinch i ett exempel, där du har sett vinstförväntningarna justeras ner ganska mycket och aktien var upp 70% eller något i den stilen. AdLife också, ganska rejäl nedjustering och aktien rakt upp. Ambea, som jag satte köp på i någon gång under hösten, den senaste kvartalet, så har vinstförväntningarna skruvats upp 3%, aktien upp över 50 eller något i den stilen. Så att de där köplägarna som kanske fanns för några månader sedan har ju ganska snabbt blåst eller stängts igen, så kan man säga.
Ja, så kan man säga. Och det blir ju alltid så. Den vändningen vi hade där den började väl precis månadsskiftet oktober-november. Det är klart att det som händer då är att folk kastar sig över de här förlorade aktierna, och det blev ju ett väldigt rally då och kanske lite väl bra en del. Nu har ju faktiskt, om vi tar Sinch, så har de faktiskt backat den 15-17% i år, så det börjar ju komma ner lite grann här igen.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF, som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets, alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier, plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Det ska bli intressant. Rapportperioden börjar ju faktiskt i USA, börjar den väl på riktigt nu egentligen med bankrapporter, men det kan vi ju lämna det här. Men nästa vecka har vi ju lite intressanta rapporter, tycker jag. EQT kommer med rapport och ska ha en kapitalmarknadsdag också så småningom. Investor kanske inte så intressant, men det är ändå en ny vd på gång in där. Avanza som hade en ny vd på gång in, men som vände i dörröppningen och gick ut igen. Och så TF Bank då, som kanske inte är lika stora som de andra. Är det någon särskild som du tycker som kommer vara intressant, eller som är liksom är intressant inför eller efter, eller som du annars har någon...
Men av de du nämnde är det ju en som är särklass mest intressant, och det är ju EQT. De har ju bara två stycken rapporter per år, alltså två riktiga rapporter per år. Så där blir det ju ofta under de här åren de har varit noterade slagit när de här, alltså när bokslutsrapporten kommer och när halvårsrapporten kommer, för att då har du liksom inte fått de där andra två riktiga uppdateringarna som man får i princip alla andra bolag, utan då har du två rapporter och då blir det mer slaget naturligt på dem. Och det är också ett intressant, tycker jag, alltså hela riskkapitalfenomenet är intressant nu när vi har fått räntor och skyss. Alltså att det är en lite annan värld än den som de har haft de senaste 20 åren med alltså fallande räntor och liksom kraftig kapitaltillströmning och sådär. Vi får, EQT har ju växt enormt mycket. Alltså, jag kommer ihåg när de skulle noteras, då vet jag att jag skrev innan de ens var officiellt att de skulle noteras, så för mig att det var, jag skrev att det var 70 miljarder kan nog det där vara värt. Och då var ju det knappt upptaget till någonting. Alltså det fanns ju ett stort dolt värde i Investor då på den. Och bara det att de har ju växt så enormt mycket mer än vad jag trodde att de skulle göra. Så fonden har ju verkligen exploderat under de senaste 5 åren. Så jag tycker det är ett intressant fenomen att följa, och sen intressant rapportaktie också, för att den blir så slagig just när du inte har så många rapporter som man har i andra bolag.
Precis, det jag skrev om dem, det var någon som en steg så där långt över 10%, och den kan absolut vara 10% nästa vecka på sin rapport. Eftersom du säger så har vi inte fått några riktiga siffror sen i somras egentligen, för deras 9-månadersrapport är ju bara en sammanställning av hur mycket de har i förvaltning. Där finns ju ingenting med några resultat eller något sånt, så det är intressant. De har ju gjort ett fantastiskt EQT, alltså sen de startades 96 var det väl, kanske 94 var de förresten, så har det blivit ett av faktiskt världens, absolut i Europa, men de är stora även i förhållande till amerikanska drakar och har gjort det jättebra då. Men det är klart att det är en, som du säger, det är en bransch som hade en unikt bra tid sedan de började där 94. Alltså du kunde köpa ett bolag för ingenting, och sen så med lånade medel, och sen så gick finansieringskostnaden ner när vi har haft ett räntefall egentligen liksom, alltså i det långa perspektivet hela tiden under den här perioden, och en fantastisk vinstmultipel också. Så då har det blivit väldigt bra, plus att de har gjort det bra också i sina bolag många. Men ja, vi får se. Det som jag är lite och jag trodde det, alltså för länge sedan så trodde man att det här är ett sånt här liksom personalintensivt bolag eller kunskapsintensivt bolag. Det är ett sånt där bolag som man liksom inte kan börsnotera, utan det är allt värde finns i de här partnerserna, och vad händer när de slutar? Då finns det liksom inget värde kvar, för det är de som har gjort, som har dragit in pengar, men man har ju lyckats industrialisera det där. Men frågan är hur länge man kan industrialisera riskkapitalmarknaden, eller som EQT gör då, med att gå in på nya marknader, köp, förvärva andra riskkapitalbolag och sånt där. Om jag hade varit kund hos dem så hade man ju ändå liksom som kund varit lite skeptisk till den här liksom bolagets tillväxtstrategi, utan man vill ju liksom, man vill ju att det ska liksom, det som man vill ju att det som har gjort framgången ska förbli där, och inte att man liksom börjar tänka på annat i EQT:s styrelserum. Det är ju liksom ett problem, tycker jag, när man breddar sig så som man har gjort.
Man har sänkt estimaten också ganska markant, ska vi säga, de senaste månaderna i EQT. För om man tittar in i nästa år. Men det känns på samma tema, men ett annat spår på riskkapital är ju att det känns som att de lever i en egen värld. också. För vi hade en stor affär i slutet på året. Altor sålde Ileda som är ett förvärvsbolag som köper lite specialister inom, ska man kalla det, bygg- och anläggningshållet egentligen. Och det var ju största riskkapitalaffären som hade gjorts i Norden på jättelänge. Och det var väl typ 20 miljarders affär när de sålde till Bain. Samtidigt som den affären gjorde så satt man och tittade på så här Vestum som egentligen, alltså egentligen har gjort samma sak. Sen kan man göra samma sak på bra och dåliga sätt då, men oaktat det så var det ju värderingen på Vestum nere i källaren. Nu har ju den mer än dubblat, så Conny Ryk har rivstartat året med att inte göra så mycket annat än att köpa aktier, verkar det som, i Vestum. Men det var väldigt diskrepans däremellan hur vad man är beredd att betala för en serieförvärvare mellan riskkapitalbolag och vad börsen var beredd att betala för en som är på ett liknande spår. Sen har ju då Vestum naturligtvis en lite småstressad finansieringssituation har de haft. De har ju fått sälja bolag, slumpa bort bolag för de har i princip sålt bolag där lock-upen tror jag inte har gått ut eller precis har gått ut för de som fick dem betalt med aktierna när de väl sålde bara för några år sedan. Så att, stökig situation naturligtvis, men jag tycker det är intressant hur den kan vara så enorm skillnad på vad börsspekulanterna tror och vad riskkapitalspekulanterna tror.
Ja, det är det. Men det har ju lite också med att göra att hur prissättningen är på börsen. Att det är ju liksom, prissättningen bestäms ju av den senaste affären, så att säga, de här 100 aktierna som säljs just i detta nu då. Medan liksom Bain Altor-affären är hela bolaget. Om vi hade haft någon liksom börsmarknad där man är tvungen att sälja hela bolaget varje dag, så hade dels, vi hade inte haft de här enorma svängningarna som vi har på börsen då liksom. För det är inte så att ett riskkapitalbolag är beredd att liksom lägga priset på Vestum ena dagen och sen så nästa dag när det har liksom dubblats eller några månader sen har dubblats i värde. Det är liksom, så snabbt går ju inte liksom prisbilden utanför börsen, men den går så snabbt på börsen, och det är för att man handlar liksom inte med hela bolag där utan med liksom fraktion i form av aktier. Så det är lite spännande. Men om vi återgår till Conny Ryk då, så har han köpt en massa aktier i Vestum. Han verkar finansiera det genom att sälja av lite annat. Storskogen ägde han ju en del aktier bland annat. Hur ska man, jag visste inte om att han hade liksom en portfölj utanför sitt Vestum-arrangemang. Men här tycker det är betydligt bättre när han nu sålt sina Storskogen som då är en konkurrent än att han satt och ägde aktier där också. Det var lite märkligt tyckte jag. Eller förstod du varför han höll på så egentligen?
Ja, han köpte väl aktier i Storskogen för han tyckte att det var, fanns bra potential att äga aktierna, antar jag. Men i det läget som Vestum är nu så är det väl ganska logiskt om man konsoliderar sitt ägande i det bolaget man själv är huvudägare i.
Jo, men det är liksom inte så att det hade ju blivit ganska mycket rubriker om liksom, ska vi säga, ja, vad ska vi ta då?
Atlas Lundberg köper aktier i Industrivärden, menar du?
Ja, eller liksom eller Sandvik Viding köper aktier Atlas Copco eller något sånt där. Det är liksom, det är inte sånt man är van vid riktigt, men det funkar på andra sätt liksom, på andra ställen kanske.
Ja, men jag tycker att Conny Ryk har varit en väldigt härligt tillskott på börsen överlag. Det är liksom fredigt, och så kan man ha synpunkter på liksom belåning och hur det har gått och så där, men det är en, det blir lite hålligång i alla fall. Det gillar jag.
Vi pratade EQT här inför rapportperioden, och jag nämnde Investor, Avanza och TF Bank som också kommer nästa vecka. Men utöver det så ska ju alla andra leverera sina Q1-rapporter också då. Men är det något särskilt du tänker på inför den här väldigt intressanta tid vi står inför då nu i kommande veckorna här?
Jag är egentligen lite, jag brukar alltid vara, man brukar vara så halvstressad och, eller uppjagad, inte stressad utan uppjagad, och ha ett gäng, man får svårt att sova liksom, för man ligger och väntar på rapporter. Men jag har inte någon riktig sån här som bara sitter och biter på naglarna inför nu, måste jag säga. Jag tycker det är svårt att se någon som man som ska bli sådär jätteomtumlande, utan det blir väl lite mer av, som det alltid är egentligen, mer av samma vara.
Men bostadsutvecklare, vi har ju haft nyemissioner i John Mattsson, Bonava, Beskap, men inte i JM. Men de kanske är så pass solventa att de klarar det där, eller? Det där tycker jag ska bli intressant att se.
JM blir intressant och se naturligtvis. Mm. Och den, alltså, om man går tillbaks till bokslutet för förra året, det var väl märkligaste rapportreaktionen 2023 när de tog vinstavräkningen på det här fortifikationsprojektet i klämde in det fjärde kvartalet, och så såg siffrorna bra ut där. Och aktien var, jag kommer inte ihåg om den var upp 10 eller 20%, ja, men det var ju samma kvias i huvudet, undrar vad folk håller på med. Sen så gick det inte så strålande bra resten av året. Nu har den återhämtat sig också här, va? Jag tror ju att det kommer att ta tid innan bostadsrättsmarknaden återhämtar sig till en nivå som man vill ha den på om man äger aktier i IM, även om de då kan ha en bättre finansiell ställning än alla andra och ett bättre bolag än alla andra som gör samma sak. Skoglund slutar också. Han har varit en av de längsta vd:arna på börsen, är en av de som verkligen har hängt i riktigt länge. Jag skulle inte köpa JM här. Så mycket kan man väl säga. Alltså när sålt bokat i pågående produktion faller som en sten, och så får du dra ner som de har gjort, och så får du dra ner produktionsstarterna. Vad kommer det bli i slutändan? Ja, det blir inte jätteroligt. Sen kommer inte allt det vara i fjärde kvartalet. Men jag förstår inte varför man ska äga JM.
Nej, jag tror också det är lite tidigt att hoppa på det här, speciellt efter uppgången. Det är klart att det kan ju hända, men jag tror också även om räntorna kommer ner nu, och vi läser ju varje vecka här om hur bankerna sänker sina bolån, framförallt på lite längre löptid då, för det är ju där som pris eller räntenedgången har varit framförallt, så tror jag det som först måste ske här, det är ju att överutbudet av bostäder måste ju bort innan man kan börja tänka på prishöjningar härifrån, utan det, tittar man på Hemnet eller Bolins siffror och så är det ju dubbelt så mycket. Jag följer inte hela Sverige, men lite olika valda marknader som man har olika intressen i, liksom tycker spännande och sådär, så är det är dubbelt så många bostäder till salu nu än vad det var liksom innan för ett par tre år sedan här, och det är klart att det sätter ju en press, eller det gör ju att prisutvecklingen kommer hållas igen även om räntetoppen är nådd.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Sen är det ju några, de här som har varit, vad ska vi kalla dem, alltså de som har varit rysarna senaste året eller åren, är ju alltid intressanta. Alltså Sinch tycker jag blir intressant då, när du har haft nedjustering på estimat och aktien har gått väldigt starkt. Den blir intressant att se, du har ju haft en väldigt, väldigt dålig organiskt bruttoresultattillväxt i det bolaget och haft frågetecken runt hur de gör med kundfordringar och så vidare. Den är intressant. Jag tycker Intrum är ju en rysare. Liksom den här balansgången mellan att skala ner på, de var ju väldigt, i halvårsrapporten var de ju väldigt tydliga med att de helt ställde om ifrån strategi, körning i huvudet i sanden, hoppas på det bästa, till och faktiskt ha skuldsanera sig själv som prio 1, 2 och 3. Men samtidigt när du investerar mer på i egna portföljer så kommer du framöver få lägre intjäning. Den balansgången är intressant. Vi såg att de hade, eller att CFO lämnade här nu för några veckor sedan också, eller aviserade att han skulle sluta. Och det var ganska tydligt formulerat liksom att vi behöver en annan. Den tycker jag är intressant. De här Sint, det måste ju vara en av de sämsta börsnoteringarna även. Alltså den är ju dålig även med Nordic Capital smått mätt. Den är ju också i ett läge där du har, alltså ska jag verkligen då integrera på riktigt Lucid och liksom bygga ihop företaget och har en, också en ganska ny vd som gör det här och, med en ödmjuk approach. Det ska bli intressant att se om det kan bli få liksom tillstymmelse till turnaround. I de här bolagen finns det också så här risker för nedskrivningar och sen när de håller på att strukturera om och greja. Men det, jag tror att det är de som har varit, de som, där du har liksom det här rysarmomentet, de är ju såklart intressant att följa.
Tar vi Sinch då så är ju, även om liksom skuldsättningen inte liksom gått rätt håll nu, så är det ändå en värde närmare 10 miljarder i skuld där. Och det är ju en del, alltså det finns ju, även om det gäller ju att de liksom håller i sitt kassaflöde där, annars så blir det ju jobbigt till slut.
Absolut.
Mm, bra. Någonting annat innan vi stänger butiken och tackar för oss denna fina fredag?
Nej, jag tror att vi nöjer oss där. Och önskar alla en trevlig helg. Och så får vi hoppas att man riktigt... Det kanske kommer nu i veckan här, den här tändningen inför rapportperioden. Det är ju egentligen inte några... De är liksom Avanza och Investor. Alltså det är ju inga sådana här rapporter. Alltså Avanza, visst, den är också intressant. Det är ett riktigt bolag, men Investor är ju liksom inte så det är superspännande. Det är ju veckan efter som vi börjar att få de här riktiga bolagen som faktiskt betyder något på en större skala. Liksom.
Ja, det ska bli jättespännande. Det ska bli spännande att se banksektorn här, hur liksom om räntenettot faller ner här. Det ska ju börja backa då, men redan det här kvartalet egentligen, men om hur mycket det har gjort och sådär. Det är mycket att se fram emot, men vi får prata om det när det händer framöver. Fram till dess önskar vi alla våra lyssnare en riktigt trevlig helg, och tack för att ni lyssnade på oss, och lyssnar även gärna på Dagens Industris alla andra poddar som finns där poddar finns. Tack ska ni ha.
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.